Podplay.
Välkomna till veckans spaning med Anna Jingede, Lena Ljungdahl och Meta Broddare. Välkomna alla kära lyssnare. Ni har kommit till krimpoddarnas krimpodd.
Mm.
Men det är inte torsdag utan det är måndag.
Just det.
På torsdagar då ger vi oss ut i krimvärlden. Vi är ju inte bara krimnördar utan faktiskt också experter.
Oh, det låter så jävla högtravande.
Oh.
Jag vet inte om jag vill utnämna mig som expert riktigt.
Nej, jag vet att du inte vill. Jag har också bevittnat en korrespondens den här veckan mellan dig och någon.
Aha.
Där någon tyckte att det var så oerhört jobbigt att göra true crime-poddar. För att det var så jävla mycket research i detta. Och då tänkte ju jag i mitt stilla sinne, det beror väl på hur mycket man kan om crime. Tänkte jag då när jag såg på den här korrespondensen.
Alltså, både jag och ni, tänker jag.
Och vi gör ju ganska... Då och då gör vi lite research till torsdagarna. Men vad vi har, så att säga, lite mer nedförsbacke. Och det är därför jag också har utnämnt oss till krimexperter. Vi har alltså ägnat hela din yrkeskarriär, förutom några år som tandläkare.
Mm.
Hela min yrkeskarriär åt krim på ett eller annat sätt. Juridiskt, praktiskt, operativt, utredningsmässigt, själsligt, praktiskt, logistiskt. Har vi vevat i krimens alla rum? Mm. Och då är det ju lite lättare.
Ja, men det är ju i alla fall om man gör en faktabaserad podd. Men om vi skulle göra en podd som utgår från gamla kriminalfall, då skulle vi tvingas ner i mikrofilmsarkiven och biblioteken. Ja. Och...
Absolut, det hade vi varit. Men vi hade också fått göra lite mer research om du och jag bara hade tyckt varit jävligt roligt med segling. Och fått för oss att låt oss starta en seglingspodd. Jag tycker ju att båtar är fina och vatten är ju härligt. Någonstans där hade vi ju fått börja så här, vad är fram och bak på en båt?
Ja.
Hur får man den liksom att vad det nu heter... Gira.
Jag har inte, alltså det är lustigt, jag har inte riktigt tänkt på det så, men det är ju faktiskt jämförbart. Det är ett ganska järvt grepp att börja podda om någonting som man egentligen inte, ett ämne som man egentligen inte vet någonting om.
Exakt, men man bara tycker att det är så himla, himla kul med död.
Ja.
Så låt oss podda om död, fast jag kan ingenting om död. Jag skulle säga guts.
Ja, faktiskt.
Mm. Men idag är det i alla fall måndag. Och på måndagar är väl vi där som andra då kanske är. Vi är väl på måndag ungefär där vi hade varit om vi hade poddat om segling. Det vill säga,
eller vad som helst annat än krim.
Exakt, exakt. Och där, då och då så får vi en spaning av Meta Broddare där vi har ganska djup och köttig, i alla fall egen reflektion längs vägen. Mm. Och ibland så kastar de på oss hårda krocketbollar i ansiktet istället för en mjuk pilatesboll.
Just det.
Och så står vi oss lite slätt.
Mm, verkligen.
Idag har vi lyssnat på spaningen i förväg.
Det har vi gjort.
Själen behövde det.
Mm, verkligen.
Mm. Och ni som har följt Meta Broddares Instagram, där hon heter School of Broddare, ni har ju kanske fått en mental förberedelse inför vad som komma skall. Men för er andra så säger vi tack och förlåt nu när vi trycker på knappen.
Mm.
Jag sitter just och tittar på en höna som är i en bur i mitt vardagsrum. Det är inte samma höna som var i vardagsrummet förra gången. Det här är ny. Jag har en slags regim som går ut på att jag fryser ut, så att säga, mobbaren. Istället för att flytta på mobboffret så flyttar jag på mobbaren från min skola. Och tar in den hönan i hopp om att hon, när hon kommer tillbaka till sin flock, har ätit humble pie i några dagar och inte längre är högst i rang. Så den här hönan skulle få komma ut idag till sin flock och vara inte top chick utan bottom chick i kedjan. Så var det tänkt. Men den här hönan kommer inte komma tillbaka till en flock med 15 andra trevliga bruna lomanhönor. Hon kommer inte komma tillbaka till en brun lomanhöna som inte är glad utan har svår PTSD.
Mm.
För klockan 4 i morse vaknade jag av ljud som emanerade från hönshuset.
Emanerade?
Och på med pannlampa, småbyxor, stövlar, en täckjacka. Rusa och stav ner till hönshuset och märker att där är räven inne i
mardröm.
Och inne i själva hönshuset. Och det ligger hönor utströdda. Vissa lever lite, andra inte, obviously. En ser hyfsat hel ut, eller ser helt hel ut, så den tar jag under armen som en rugbyboll och springer in i buren. Och där är räven och försöker komma ut. Men jag är i vägen för räven, så räven kan inte komma ut. Så räven försöker flyga och klättra uppåt väggarna. Kan inte. Rusar in i själva hönshuset igen. Det duger ju inte. Så jag kubbar runt. Kastar in den här rugbybollshönan i ett odlingshus jag har intill. Springer vidare. Och då kan man liksom skjutsa ut räven ur hönshuset, ur buren, ut över fälten. Alla hönor, utom rugbybollshönan, är döda. Och, eller åtminstone väldigt snart döda. För jag får ju gå runt där klockan 4 i natten i småbyxor, täck, jacka och stövlar och avsluta lidandet. För det måste man göra om man har djur som har drabbats av det här. Och förbanna mig själv att jag inte trippelkollade låset bättre. På dörren. Jag ser att räven har liksom dragit i nätdörren till buren med sin lilla mun. Sin lilla rävmun.
Mm.
Och därigenom lyckas liksom pressa upp dörren. Som förmodligen inte var riktigt, riktigt påhakad. Nå, fucking väl. Räven är där. Och hönsen är död. Och jag har nu, kan man säga, 1,5 äggläggande höna.
Mm.
Det är jättedeppigt. Jag älskar djur. Jag älskar mina hönor. De är inte som kanske ett husdjur som man har inomhus och gossar med som en hund och så. Men det är inte långt ifrån. Det är min familj. Så det är verkligen deppigt att gå och ta hand om de här och begrava dem. För jag måste ju ha ner dem i marken. De kan inte bara ligga där i en hög. Och det är dessutom fruset och jävligt. Nej, det är inget kul. Mm. Jag känner mig distinkt låg. Jag känner mig distinkt påverkad, mitt allmäntillstånd, av den här deppigheten. Och även tanken på att jag ska nu köpa nya hönor. Hönor är inte jättebilligt. Men jag vill absolut ha det, för det hör hemma hönor här på min skola.
Mm,
så jag ska köpa det. Ska också köpa ett bättre elnätstängsel som kan omgärda den yttre hönsgården. Ja, ni hör. Jag är på sorgestadiet som är att man är arg, förbannad, helst förhandla med det som går att förhandla med. Och ni skulle nu kunna få spana kring det här med förlusten och hur man beter sig i den akuta förlusten. Alltså vad gör ni när någonting riktigt jobbigt händer? Precis där och då, ja, inte i stunden kanske, men precis efteråt när det där värsta är över. Vad händer? Och vad har ni för den delen sett andra människor göra i det här läget? Jag gick och drog en kaffe vid 4 på morgonen och satt mig och drejade en tekanna.
Fan vad rimligt.
Ja, det gjorde jag. Och grinade lite grann och gosade med knappen naturligtvis. Men vad gör ni när det är det där första lugna läget efter att man har gått runt och nackat 15 hönor mitt i natten och svär över räven? Det vill jag veta. Puss och kram. Hej!
Oj!
Alltså det är så förfärligt. Jag grinade ögonen nu men jag hörde den. i morse och jag blir tårögd igen.
Ja, fruktansvärt.
Ja, inte så mycket. Jag har ingen direkt relation till hönorna, men man hör ju Metas liksom på. Hon sa ju att hon befinner sig i sorg och i en väldigt låg nivå. Det hörs ju.
Ja, verkligen.
Också en sjuk syn att springa runt. Jag vet inte hur många av oss er som hade liksom gått in i handlingskraftens... det finns nog några som bara hade kanske stängt dörren och lagt sig ner på dörrmattan och hållit för ögon och öron.
Det tror jag nog.
Det är också en rimlig reaktion.
Ja, men beteendemönstren i en sån här akut fas alltså, är ju extremt varierande. Och det har väl inte minst du och jag sett många olika exempel på polisiärt hur människor kan reagera när man får ett besked, till exempel dödsbud till exempel, eller nås, eller till och med har bevittnat någonting väldigt fasansfullt och otäckt.
Den vanligaste tycker jag är ju där man har liksom verkligen sett på människans olika typer av reaktioner. Det är ju när man kommer till lite svårare trafikolyckor. När någon är skadad, någon är död, någon är halvt skadad, någon fattar ingenting. Det sitter någon chockad i en bil som, alltså det blir som en jävla palett av jättemärkliga reaktioner från total
tystnad
till... när hon drog den här spaningen så målas det upp massa scenarion som man har sett då polisiärt. Någon som efter dödsbud börjar tyst och sammanbitet gnugga en diskbänk i ren panik. Poliser som har varit med om svåra saker som helt plötsligt tycker att det är väldigt, väldigt viktigt med persedelvård och börjar liksom polera sina kängor. Alltså det blir så här praktiskt och tankedött utförande.
Någon som reagerar med aggressivitet och
oerhört
ilska. Alltså det är så... Jag kan nämna, jag fick själv ett dödsbud när jag stod på skjutbanan i Västerås och var precis nybakad polis. Det var dagarna innan examensceremonin i stadshuset. Och får ett dödsbud. Och det handlade då om min allra bästa killkompis som hade omkommit i en trafikolycka. Och vi hade haft kontakt kvällen före. Jag och min nuvarande man hade varit där på kalas några dagar innan. Vi hade en tajt relation och han hade dessutom släktingar som befann sig i den polisiära miljön så att säga. Så jag fick det här dödsbudet och det var nästan filmiskt. Jag visste inte att man kunde reagera så av chocken. Först bara falla ihop som en säck potatis på marken. Sen tömdes i hela maginnehållet. Alltså bara en akut fysiskt liksom påslag som satte alla kroppens system ur balans.
Jag lät det bara passera, men att lämna dödsbud till någon som står på en skjutbana. Jag vet inte om val av...
Det var så här att... Vi hade haft övningar en hel dag och när jag tittar till på telefonen så ser jag att jag har missat typ 30 samtal.
Jag fattar. Det är ingen som har valt att gå fram till dig när du står med en kula i loppet.
Nej, det var det inte. Men hälften av de här samtalen var från Dale, min man, och den andra hälften var från han som hade gått bort, sambo.
Jag fattar. Ja, men alltså den reaktionen, alla reaktioner är ju på något sätt, det är normala reaktioner på en onormal händelse. Jag själv, när jag fick, inte dödsbud, men någon form av halv dödsbud på mig själv, du har cancer, vi vet inte om du ska överleva. Då gick jag ju rakt upp till den lokala Konsum och tog tag i en människa som var för full och ägnade hela mitt liv åt att försöka få hem den här människan en stund. Medan min kompis stod chockad bredvid och bara så här, varför gör du det här just nu?
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Om jag ska bara plocka upp det från det absolut deppigaste hålet som vi har hamnat i och göra lite mer kunskapsmässigt, så att Jag är utbildad på att bli utkastad till olika situationer när människor behöver emotionellt krisstöd.
Mm.
Och det är ju allt från att ha slagits med räven och försökt rädda den enda hönan som överlevt till trafikolyckor och dödsbud. Och då säger man så här, ju fler stressorer som är representerade för dig, desto allvarligare och mer komplicerade reaktioner kan man tänka sig. Mm. Och när jag lyssnade på Metas upplevelse här, det finns ju tre huvudstressorer. Och det är ansvar i en av dem. Och känslan av ansvar blir ju någon form av skuld. Och det pratar hon ju om lite, att hon skulle ha gjort det på något annat sätt med den här dörren. Och det kan ju leda till en reaktion så som ett ältande. Ens inre moraliska väktare börjar dra igång. Hade jag kunnat göra något annorlunda, tänk om. Allt från det första min tanke är, vad fan har jag levt fel? Vad ska jag göra? Varför har jag blivit sjuk? Till dig, kunde det här ha stått? Alltså det finns så många.
Mm.
Man måste liksom igenom det. Och ju mer obvious det är att du hade kunnat påverka situationen, kanske, desto mer känsla av allt från överlevnadsskuld till skuld att man har gjort något fel. Nästa känsla är hot. Och den kanske inte är iklickad nu för Meta det här. Men där är ju känslan ilska eller rädsla.
Mm.
Och då kan man ju gå in i kamp, flykt eller avvakta. Alltså jag ligger lågt så vidare. Det här är en ganska hög energisk känsla. Där var jag för inte så många veckor sedan när jag hade stött på de här douchebagsen inom vården.
Mm, just det.
Som hotar mitt eget hälsotillstånd och min framtid genom att bete sig som as. Och då reflekterade jag, eftersom jag då har gått utbildning här, så reflekterade jag att jag är en sån här person som jag börjar inte kampa, jag börjar inte fly. Utan jag hamnar i den här iskalla, jag ligger lågt. Jag gör en plan. Men, och tankar på att jag ska förgöra er och så vidare. Klingar, liksom, ser det mera av. Men det är ju en stark känsla när något hotar en. Och sen sista som då Meta i det här fallet är den starkaste av hennes olika stressorer. Och det är ju förlust. Och känslan är sorg.
Mm.
Den är lågenergisk. Den kan innehålla en stor portion av förvirring.
Mm.
Och ju fler stressorer representeras, så i hennes fall är det både förlust och ansvar.
Mm. Mm.
Som är en jävligt dålig cocktail. Och hon tog en kopp kaffe vid 04 efter att ha slagits med räven och försökt rädda vissa hönor och behövt avliva andra.
Mm.
Så går hon och drejar en tekanna, vilket är en helt briljant lösning där och då. Och de här reaktionerna kan ju överlappa varandra och de kan komma i en ordning. Det kan vara en av dem först och sen kommer någon annan. Alltså morgondagen kan innehålla ett helt nytt smörgåsbord av känslor i hennes kropp. När hon ska städa ur det här jävla hönsrummet, byta staket, köpa nya. När man behöver gå in i handlingskraft igen.
Mm. Ja, men verkligen. Och människor är ju också unika individer med olika erfarenheter återigen och olika så att säga reaktionsmönster som i sin tur påverkas av en rad olika faktorer. Alltså för de flesta så innebär ju den akuta förlusten att hela tillvaron först rämnar innan liksom systemen har börjat så här hitta tillbaka i kontakterna, liksom. Synapserna börjar fungera igen, så blir det ju för de flesta en liksom total urladdning liksom inledningsvis.
Mm.
Men det intressanta tycker jag är, jag har ju träffat väldigt, väldigt många människor i akuta krisreaktioner och som har lidit extrema förluster. Hela familjer som har dött på ett bräde och så här. Och det som jag tycker är oerhört intressant och fascinerande är ju trots allt att hos de allra flesta inom en ganska snar tidsrymd efter den akuta krisen så infinner sig ändå en lust att leva vidare och en strategi framåt. Hos Meta så var det ju extremt tydligt. Redan nu, några timmar efter det här har hänt, så ser hon en plan framåt. Hon vill skaffa nya hönor. Hon ska skaffa ett elstängsel, hon ska se över låsen. Det här har ju skett mer eller mindre omedvetet i henne som en strategi att överleva den akuta
krisen. Jag måste mobilisera.
Krisen. Och jag jag själv funkar lite som du var inne på. Jag har inte jättemånga referenspunkter egentligen, men jag blir ofta ganska rationell i det där första läget. Mm. Och på något sätt inte riktigt tillåter mig för en tidpunkten liksom, och rummet är lämpligt att på något sätt gå in i nästa fas. Och jag är ju en extremt tänkande och analytisk person. Så det är som att jag behöver ha min egna zon att landa och processa. Men där funkar jag, precis som Meta beskriver, också med kreativa grejer. Måla, skriva har varit min go-to i den där lite lugnare perioden som infinner sig. Det brukar hjälpa mig framåt.
Mm.
Och sen en grej, får jag bara nämna det? När jag minns nu när då min älskade Klas omkom i den här olyckan, då hade min syster fått sitt första barn. Och då följde ju en lång period av väldigt nattsvart tillvaro för min del och för många andras del, när liksom den här riktiga hårda sorgen kickade in. Då fanns det en sak som var som att lyfta av ett ton sorg från systemet. Och det var att snosa på ett litet nyfött barn.
Ja, the circle of life i den allra finaste formen.
Verkligen.
Någon dör här borta och det föds ett nytt liv här. Och så bara, you claim to it.
Ja, men faktiskt. Ja. Bara hålla det där lilla, sköra, fina livet.
Det är en universal, alltså i min djupaste period när jag själv var på väg att dö, då var ju min egen son ett år.
Oh, Gud.
Så det var ju också någonting, man liksom nästan bet sig fysiskt fast i foten. Du vet, han tog tag i droppställningen och sprang och jag sprang efter och tänkte så här, det här är det bästa som kan vara just nu. Dra hårdare, sa jag, så att det gör ont i dropphålet på mig själv. Nej, men och jag tycker att generellt att människor, även om man inte har varit med om en förlust, så vill jag liksom ge lite hopp i och med att vi som har sett många människor som har upplevt förlust, man blir inte lika svag som man tror, man blir inte lika, alltså det finns bara en nederst gräns för förlust, sen kommer du inte längre ner. Och människor blir mer handlingskraft, alltså nu pratar jag om den akuta fasen, för nu, hon vill ju ha så här, vad gör vi lugnet efter stormen? Men i stormen blir folk metodiska, de blir inte förvirrade, de liksom börjar jobba strategiskt sig ur den akuta fasen, för att sen, som du säger, i den lugna zonen, jag har också ett enormt behov av ensam. Ju jobbigare det är, desto längre bort ska folk hålla sig. Det var därför jag kollade av med Meta på en gång. Jag packar väskan och åker. Hon bara, pappa kommer hit och vi ska rensa ut höns. Alltså det är så här, behovet av okontakt. Det betyder inte att man är ensam.
Nej.
Det betyder att man vet att när som helst kan vem som helst komma. Men jag har ett behov av att liksom mobilisera i mig själv. Och folk, jag tycker att det är liksom, man skulle måla upp en intriglinje för, så det blir en akut fas när man blir metodisk och gör det som krävs i situationen.
Och det är kan också vara varierande, ska sägas.
Ja, men det jag skulle säga att det som kan krävas i situationen är att du lägger dig på dörrmattan och håller för ögon och öron. Det är att copa med. För det är ungefär vad du behöver just då. Det är ingen förlust, det är inte ett nederlag. Det är vad du behöver. Det är en strategiskt val av din kropp och själ. Att just nu så blir det ännu värre om du går ut. Det är också en metod som är lika bra som någon annan. Du hade inte gjort så, det var det jag ville säga. Du hade inte reagerat så om livet stod på spel. Du hade fortsatt jobba om du hade behövt det. Om ditt barn hade varit i klorna på räven, så hade du inte lagt dig ner och blundat och så vidare.
Nej.
Men sen kom ju lugnet efter stormen, och då, beroende på hur många stressorer som är igång, ens personliga förutsättningar, ens individuella egenskaper och så. Men det som är skillnaden nu mot sig, på 70-talet var det lite så här stålmansidealet. Då var det ta en tablett och liksom lägg det på psyket typ. Och sen så kom ju debriefing och så vidare. Men nu tycker jag, alla vi som jobbar med det här, att det finns en sån tillit till processen. Tillit till människans förmåga att läka sig själv. Med lite hjälp ibland. Men det kommer liksom lösa sig. Om det är att du ska dreja en tekanna eller gå på cirkus eller bara lägga dig och böla i 2 veckor, så är det det som du behöver i läkningsprocessen. Det kommer komma något på andra sidan.
Ja, och det viktiga är ju att man kliver över i en läkningsprocess. Det som är allra mest liksom riskfyllt på längre sikt för utveckling av liksom psykiska ohälsotillstånd och att man stannar kvar i traumat, det är ju att man inte bearbetar det på något sätt. Och jag tänker nu alla människor som befinner sig i krig till exempel, där man lider förluster varje dag. Och där du aldrig vågar, liksom stressorerna ligger hela tiden där och bara slår. Liksom. Du kan aldrig komma ner i den här liksom lugna fasen där du kan våga börja tänka framåt.
Nya stressorer duggar fortfarande tätt.
Det är en aspekt som vi kanske inte pratar så mycket om nu när det kommer många människor på flykt i Sverige till exempel.
Nej.
Men en oerhört viktig del att ha med sig, i synnerhet om man öppnar upp sitt hem för en annan familj eller ett barn eller en, med där följer ett ansvar, och det måste vi ju möta samhället hos dem som
kommer. Jag fick en sån jävla reality check på det häromdagen. Jag var nere på min lokala mataffär och så står det mamma, pappa och så en liten son, jag vet inte vad han kan vara, 5 kanske. Och så står de och vänder och vrider på en burk med apelsinmarmelad. Och jag hör ju att de inte kan svenska. Så de står och försöker lista ut. Så jag går fram och bara, kan jag hjälpa er liksom? Och då var det en familj som hade kommit hit från Ukraina. Som står i min vanliga mataffär och försöker lista ut om det är apelsin eller inte i den här marmeladen. Då känner jag bara, men gud. Det var så märkligt. Alltså, att bara bli uppskjuten från någonting och nerkastad i något annat. Och sen så har man helt nya problem. Det var
starkt.
Jag gick därifrån med så här, men fan, det är också. Mm. Alltså det blir så, det är stort och litet i förlust. Och den stressorn av de här 3, ansvar, hot och förlust, som ofta stannar kvar längst. Den som är svårast att bryta, den som är svårast att mobilisera liksom nytt ifrån. Det är ju den här skuld, ältandet, om man har haft en egen del i det.
Mm.
Den är svårast att ta sig ur och kanske oftast att man behöver hjälp med att bryta ältandet och bryta skuldkänslan.
Mm.
Även när hotet och sorgen har klingat av så ligger ansvaret kvar och gnager.
Mm.
Och det kan man kanske då behöva hjälp med att bryta den cirkeln.
Ja, verkligen. Och det skulle jag verkligen rekommendera alla att försöka få, som sagt. För att,
alltså vad har vi för tips? För Meta nu. Hur ska vi hjälpa henne?
Men jag tycker det låter för det första som att hon liksom har orienterat sig i ett akut skede väldigt snabbt och väldigt konkret. Alltså hon har en strategi framåt. Hon har en verbal förmåga. Hon har kommunicerat det här inte bara med dig, sin familj och andra som kan behöva, alltså att hon har fått den avlastande aspekten och säkert den omsorgsinriktade aspekten.
Ja. Och även om hon har ett behov av att liksom mobilisera ensam nu, jag vet att hennes kära älskar hennes farsa och mamma, men de skulle komma dit och hjälpa henne med att liksom reda upp, så kommer jag liksom, när jag kommer dit, be henne så spela upp scenariot igen. Alltså beskriv. För ibland kan man bara behöva berätta så här, vad fan stod du och hur kändes det? Och gud, lite så. För att det kan man behöva göra. Och sen kan man också svara så här, gud, det vill jag inte prata om. Nej, bra. Då är det bra med det. Men hon har ju också uttryckt ett behov, och det tycker jag är en sundhetsfaktor. Hon har i den här stunden behov av att återgå till ett normalläge. Det ska vara nya hönor. Det ska vara nytt staket. Det ska inte gå fel nästa gång. Så det är väl där man kan kavla upp sina armar och hjälpa till i jakten på att hamna i normalläget så fort som möjligt.
Ja,
och vissa
exakt.
Har inte behov av det. Vissa har behov när ens kära hund dör, har behov av att sörja i 5 år innan man kan skaffa en ny hundvalp. Medan någon klickar hem en ny hundvalp dag 1. Så det är så jävla olika.
Ja, verkligen.
Lyssna på behoven som människor uttrycker i den fasen de befinner sig i. Och se det som helt normalt att behovet kan vara helt annorlunda dag 2.
Ja, men och framförallt att det finns liksom inget rätt eller fel. Utan egentligen vad som får dig att må bättre för stunden eller på längre sikt kan vara vettigt.
Ha, ja,
tung spaning.
En väldigt, väldigt sjuk syn när hon springer ut med pannlampa, småbyxor, med en höna som en rugbyboll under ena armen och försöker få ut rävjäveln ur bot.
Men man får inte heller glömma bort att det här, hon kliver in i det här scenariot från ett sovande läge.
Ja,
hon ligger och sover liksom minuten innan då hon vaknar då av det här. Och snabbt mobilisera och förstå vad det är som är på gång. Vad behöver jag för att kunna göra någonting överhuvudtaget? Och hur och vad ska jag mötas av och se?
Om man ska ställa några frågor till såna här personer för att hjälpa dem själva, då ställer man såna här saker som att hade du kunnat göra något annorlunda i situationen? Alltså så att de själva får säga att gud, jag agerade så jävla bra. Det är helt sjukt att jag lyckas gå från sovande till slagsmål med räv på 2 minuter. Vad fantastiskt att du räddade. Alltså att man själv får uppfatta att nej, jag hade nog inte, med given förutsättning så hade jag nog inte kunnat göra någonting annat. Det är svårt att döma sig själv med facit på hand. Om du hade vetat att räven skulle komma i natt, hade du fortfarande gjort sådär med dörren kvällen innan? Nej, såklart inte. Men du visste ju inte det. Alltså, vi kan inte utvärdera vårt eget handlande utifrån slutresultatet. Den typen av etik kan vi inte hålla på med.
Nej, men just att man faktiskt utvärderar sitt handlande kommer också hjälpa en vidare att kunna släppa den här känslan av att känna skuld. Att jag borde kunna ha gjort mer och vad hade jag kunnat gjort annorlunda och allt det där.
Ja. Kära Meta, vi känner med dig. Det kommer att komma ett normalläge. Du gjorde en fantastisk insats för hönorna på kort sikt och för dig själv. Och nu gör vi som kungen. Vi säger, du är i lugnet efter stormen. Det kommer komma ett nytt normalläge. Vi kommer hjälpa dig.
Vad bra. Och på torsdag är det torsdag.
Ja. Fint att du säger det. För vi har ingen som helst aning vad vi ska prata om på torsdag.
Jo, det har vi.
Har vi?
Ja, det har vi. På torsdag så ska vi prata om kalla fall.
Ja, men visst fan ja. Jag har ingen aning för att det är,
men det var så kallt ämne så att du hade
kallt som ett lik. Nej, men det är för att du sitter bakom spaken den här gången. Det är lite så vi jobbar. Vi har ju någon form av huvudmössa på oss och den andra sitter i sidovagnen.
Ja, exakt.
Så kan du ge oss, någon förhint av cold cases på torsdag?
Nej, men jag tänkte att vi kunde prata lite grann om när blir ett fall kallt? Och vad kan orsakerna vara till att ett fall blir kallt? Och vilka faktorer kan hjälpa ett fall som har varit kallt kanske 20 år att faktiskt klaras upp och lösas?
Ja, men nu pratar vi också lite utredningstekniska grejer. Jag kan bidra lite på hörnet.
Du kommer ha mycket att bidra med den här gången också, Lena Jönkvall.
Härligt. Och det är på torsdag och fram tills dess så går ni in på vår hemsida Ljungdahl och Ginghede. Och därifrån kommer ni kunna hitta vårt poddstore där det finns härliga rövhattströjor. Ni kommer kunna hitta vårt Instagram. Ni kommer kunna klicka vidare till All Things Live där ni köper våra biljetter till hela vår live-podd som sker i maj. Och allt annat härligt finns därifrån. Vår mailadress finns där också.
Just det.
Mm.
Härligt. Ha en härlig vecka och vi hörs på torsdag.
Ta hand om er. Bye.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema!